Välkommen till ett nytt avsnitt av Global Hälsa-podden. En podcast från Svenska Läkaresällskapet om global hälsa och hållbar utveckling. Jag heter Sara Gustafsson och är underläkare i Jönköping.
Och jag heter Hanna Järndal och är läkare och doktorand i Umeå. Och idag ska vi berätta lite mer om Global Hälsa-guiden och träffa arbetsgruppen som ligger bakom den. Och den första upplagan av Global Hälsa-guiden skrevs och togs fram av Svenska Läkaresällskapets kandidat- och underläkarförening 2016 med syfte att sammanställa olika karriärvägar inom fältet för global hälsa och därigenom inspirera fler till vidare engagemang. En omfattande revidering av guiden ägde sedan rum mellan år 2021 och 2023 och i mitten av oktober 2023 så släpptes den nya upplagan. Vilket firades med en release på Svenska Läkaresällskapets hus i Stockholm. Med oss idag har vi Victoria, Lukas och Oskar, projektledarna för den uppdaterade Global Hälsa-guiden.
Varmt välkomna till er alla tre.
Tack.
Tack.
Jag undrar om ni kan börja med att berätta lite kort om er själva, vilka ni är, vad ni gör och framförallt varför ni har valt att engagera er inom global hälsa. Jag tänker Oskar, vill du börja?
Ja, men såklart, Oskar Pettersson heter jag och jag bor och studerade läkarprogrammet nere i Lund och nu jobbar jag som AT-läkare på en liten vårdcentral i Kristianstad. Jag brukar alltid beskriva mig själv som lite lat och min ingång i global hälsa är lite så här med en liten lat approach. Jag gillar inte att göra grovjobbet, så jag tycker om att förebygga saker som man gör lite som medför men mindre arbete senare. Så att man kan vara lite lat och inte behöva göra några stora arbetsinsatser. Utan man gör lite enkelt så slipper man göra mycket sen.
Det låter som en klok approach tycker jag. Och också varför man ska engagera sig. Vill ni fortsätta, Victoria?
Ja, men absolut. Victoria Karkson heter jag. Pluggade läkarprogrammet i Linköping. Men jobbar nu som ST-läkare inom obstetrik och gynekologi på lasarettet i Ystad. Min ingång till global hälsa var nog från första början ett omvärldsintresse generellt så sedan gymnasietiden ungefär. Och sen så skulle jag nog säga att det utvecklades allt eftersom under tiden på läkarprogrammet. Allt eftersom man kom i kontakt med olika föreningar och organisationer och även intressanta föreläsare under tiden där. Och att jag tyckte nog tidigt att det kändes som en viktig del som blivande läkare och som blivande verksam inom läkarkåren så att ha en bas inom global hälsa. Så det var nog där det började och sen så har det liksom byggts på under åren så.
Spännande. Det är ju absolut viktigt att ha i vardagen när man jobbar som läkare och inom sjukvården generellt. Tror jag väl kan hålla med om. Och Lukas, vad säger du då?
Ja, sist ut här och jag börjar lite i bakvänta. Men jag tror att största anledningen till att jag ens började plugga läkarprogrammet var att jag var intresserad av just globala frågor och ville ha möjlighet att kunna arbeta med global hälsa på ett eller annat sätt. Jag pluggade läkarprogrammet i Uppsala, där jag bor fortfarande idag. Gjorde AT i Västerås och jobbar nu som ST-läkare i barn- och ungdomsmedicin. Och varför man har engagerat sig i global hälsa? Ja, ärligt talat, varför inte? Jag har svårt att se ett annat ämne som täcker in så mycket av den mångfacetterade verklighet som läkaryrket är. Och dessutom får man möjligheten att se det hela i ett större, mer globalt perspektiv. Nej, men jag tycker att det är viktigt att bry sig. Och bry sig, det är någonting man måste göra. Så det är därför tror jag att jag är engagerad.
Ja, men vad kul att höra era olika ingångar inom global hälsa och att ni jobbar inom lite olika fält idag. Och på tal om att engagera sig, så har ni alla engagerat er att skriva den här global hälsa-guiden tillsammans med SLS KUF. Men kan ni berätta lite varför?
Jo, men anledningen till den i mångt och mycket så är men dels att man ville sammanställa en bok, en guide, där man dels får en grund till global hälsafältet men också en sammanställning av karriärvägar och möjligheter inom global hälsa. Hur man tar sig vidare om man är intresserad av det. Och den första utgåvan kom ju då, som sagt 2016. Mycket har hänt sedan dess. Och det sågs därför ett behov att både revidera i det befintliga men också lägga till olika delar. Så det var där vi kom in i bilden. Så det är inte om någon av Lukas eller Oskar vill flika in och fortsätta där.
Nej, men jag brukar, eller så här, när man har jobbat med någonting under en längre tid, vilket som vi har gjort, det är nästan lite som att fråga sin bästa kompis, hur var det vi blev vänner egentligen? Man glömmer nästan lite bort hur var det allting började. Men det började ju egentligen med, eller från min sida, att Lotta Berlin, som var mer projektledande initialt, skickade ut en intressefrågan. Finns det några som vill revidera detta? Och där var det ju vidare som nappade mest på att göra det här arbetet, att försöka uppdatera och även nyansera den tidigare existerande guiden.
Ja, men verkligen. För att koppla på till det andra jag sagt där, så kändes det ju som att det var lite dags för en förändring och en förnying. Mycket har ju både hänt i omvärlden och jag tror att vi alla tre var antingen precis klara i att vi har studerat eller precis på mitt genom våran AT och kände att vi ville ha något kul projekt vid sidan av sådär. Och jag tror kanske att ingen av oss tänkte att det här skulle hålla på ett sådant tag som vi gjorde. Men det är ju ett stort arbete att skriva om någonting. Och skriva någonting om just global hälsa. Och jag tror att jag insåg ganska mycket under tidens gång varför det är så himla viktigt att ha någon form av kondenserad text. Eller guide kan vi säga det, i det här ämnet. För att liksom kunna guida eller staka ut vägen lite till dem som är eller har potential att bli intresserade.
Ja, men precis som ni nämner så är det ju dels både att det har skett mycket över tid men också att för att engagera och intressera. Men vilka är egentligen målgruppen för guiden? När ni har skrivit den, vilka personer har ni haft i tanken och vilka vill ni ska bli ännu mer intresserade av ämnet?
Det är väl alla. Är det inte? Nej, men för att vara lite mer seriös så är väl den kanske huvudsakliga gruppen vårdstudenter eller framförallt läkarstudenter runt om i Sverige på de svenska läkarprogrammen. Vi har diskuterat den här frågan ganska mycket, eller Oskar och Victoria, vem den egentligen är skriven till eller vem vi har behövt rikta in oss till primärt. Så.
Ja, precis. Och där får man ju ställa sig frågan lite grann. Så här, vad är syftet med själva guiden? Inte bara vem den är till för. Min egna perspektiv på guiden, det är så här, men det är antingen en dörröppnare, alltså en välkommen in till någon som tidigare inte haft någon större kunskap eller varit särskilt insatt inom området, men också som en språngbräda för den som redan har en nyfikenhet eller ett intresse och se hur kan jag ta det här intresset jag har vidare, vilka vägar kan jag faktiskt ta det. Så det är ju både liksom vem som ska läsa det, men varför ska man lyssna på, eller varför ska man läsa guiden?
Verkligen.
Och jag instämmer med er båda, så att någonstans egentligen så är den ju till för alla. Alla som är nyfikna på global hälsa eller som vill veta mer eller som ni redan har nämnt vill ha mer uppspaltat så att säga, så vilka möjligheter som finns. Sen så har väl den primära liksom spridningen av guiden nu kanske blivit mer inriktat just på läkarprogrammen på de olika universiteten i Sverige. Men jag skulle ändå säga att det finns något matnyttigt för alla, oavsett om man redan har kunskap i global hälsa eller om man är helt ny inför det. Så.
Ja, men verkligen. Jag vill bara tillägga det där med att det är svårt att sätta begränsningar på saker och ting, eller kanske ibland lite dumt, för att man vet ju aldrig vem som egentligen har mest nytta av vad. Du vet ju kanske den personen som själv lockar upp en viss del. Guiden är ju, kanske kommer in på det lite sen, men guiden är ju lite indelad i olika kapitel och kanske tilltalar just dig något alldeles särskilt, lite beroende på vad du gör eller vart du är någonstans i livet just nu. Så det är ju liksom inte bara unga läkarstudenter som kanske har nytta av det.
Ja, men jättespännande och kul att höra att rikta sig till en bredd, ja, men olika studerande och unga kollegor. Jag tänker global hälsa är ju också ett multidisciplinärt fältområde. Du var inne på det lite tidigare här, Lukas, att en del saker har förändrats i global hälsa-guiden, så som ni skrev den, från den tidigare versionen som SLS-CUF skrev för några år sedan. Och jag vill dels fråga, vad förändrade ni i guiden? Men också i den här processen, kan ni se förändringar inom global hälsofältet över tid?
Nej, men man kan väl vara lite bokstavligt vad som är annorlunda. Den här guiden är ju i fysiskt mått en större guide, rent bokstavligt. Den är något större i formatet i den fysiska upplagan. Sen är den ju delvis mer nyanserad, så att vissa områden som tidigare redan har berörts har vi försökt att ge en mer vidgad eller ett annat perspektiv som kanske är kritiserande eller ger en större förståelse för områden. Sen så har vi valt att lyfta in helt nya områden i guiden, och för att nämna några exempel så har vi försökt få in ett dekoloniserande perspektiv på guiden som helhet. Och vad exakt dekoloniserande perspektiv är den här poddavsnittet lite för kort för att kunna förklara allt det ingående, men jag tänker att man kan få mer förståelse om man läser lite mer i guiden. Vi har även valt att lyfta fram planetär hälsa och även lyft fram fler olika personer inom olika yrkeskategorier och bakgrunder för att få mer vidgat perspektiv och kan man faktiskt göra inom olika karriärvägar.
Det är ju verkligen ett avkall, eller snarare en avvägning man kanske får göra mellan att skriva ett dokument i tiden eller ett tidlöst dokument. Så det är ju global hälsa är ju ett ständigt förändligt område eller fält, och exakt vad som förändrats eller hur det rör sig är nog svårt att säga exakt. Men bara för att nämna några skeden som också dels skedde under den tiden vi faktiskt höll på att skriva om, så hade vi ju en global pandemi, covid-19-pandemin, som vi kanske inte berör så djupt ingående, men däremot toucha på lite av dess konsekvenser för den globala hälsan eller det globala hälsoarbetet.
Ja, men precis. Och du var lite inne på det, Oskar, just det här med det är svårt att göra någonting tidlöst i ett ämne som är så himla föränderligt. Men jag tror ändå också att det vi ville få in tidigt i guiden är ändå dels ett vidgat perspektiv som Oskar redan har berört, men framförallt också ett kritiskt förhållningssätt, att förstå var rötterna till global hälsa kommer ifrån och sen hur det har utvecklats fram till idag, och att man bär med sig de glasögonen när man går in och jobbar inom ett fält för global hälsa, oavsett vilken ingångsport man har, om det handlar om forskning eller kliniskt arbete eller något annat projekt liksom på hemmaplan. Men att man någonstans har med sig det i bakhuvudet, det var någon form av målsättning som vi hade under tid i processen.
Ja. Mm. Oj, förlåt.
Fortsätt.
Nej, men jag tänkte också på att en grej som vi har försökt både förändra och fördjupa är ju intervjuerna. Att vi har försökt få in fler intervjuade personer som får berätta sina perspektiv kopplat just till specifika områden eller specifika teman. Vare sig det är forskning eller utlandstjänstgöring eller utbildning i global hälsa. Och även där har vi försökt nå in med de här tidigare temana som både Oskar och Victoria nämnde. Lite kritiskt förhållningssätt och kanske en mer, vad ska man säga, allomfattande eller global synsätt. Min tanke är att vi har försökt att vara lite mer inkluderande, men man blir ju alltid begränsad. Bland annat på grund av att ett dokument kan inte bli för hur långt som helst, och ibland måste man ta bort saker Kill Your Darlings, som man då säger ibland när man ska skapa musik eller annat.
Ja, ja men absolut. Och vi kommer komma in lite på det också, vad ni kanske behövde ta bort. Men jag skulle vilja följa upp det här bara med intervjuer. För visst är det så att en ganska stor del av guiden är baserad på intervjuer med människor som jobbar inom global hälsa på olika sätt. Vad tänker ni om det? Och varför kan det vara bra att dela med sig av till yngre kollegor?
Det finns väl många olika syften med det. En del kan det ju vara att visa på representation. Olika typer av personer från olika bakgrunder eller till och med olika länder. Deras väg och hur de har hamnat där de hamnar. Att man kan hitta inspiration i vägen folk har tagit.
Precis, det blir lite partiskt kanske att säga, men alltså först och främst att det är så otroligt inspirerande, och det var det även att sammanställa de olika intervjuerna. Alltså att, som Oskar var inne på, man får en bredare representation. Man får en inblick i olika vägar man kan gå, olika möjligheter som finns. Och sen tänker jag också, alltså en utöver liksom en källa till inspiration, att man någonstans också får en möjlighet att hitta sig en förebild. Eller det har i alla fall för mig varit otroligt viktigt, alltså under de åren som jag har engagerat mig aktivt inom global hälsa, att ta inspiration från de här målbilderna. Och här kan man faktiskt, det finns utrymme att hitta sig en eller flera personer att se upp till, och även ha möjlighet att kontakta också. Man får liksom handfast eller konkret information vart de verkar och vart de finns och sådär. Så det är en ytterligare aspekt i intervjuerna skulle jag säga.
Ja, alltså igenkänningsfaktor, och en av anledningarna till att jag var lite tyst här var att jag behövde snabbräkna exakt hur många intervjuer vi faktiskt har, och det har ju varierat lite under arbetet, men jag tror jag har landat någonstans runt 22 stycken unika intervjuer. Dels någon organisation, men sen också framförallt då liksom olika personer som olika verksamma på olika sätt. Och jag håller verkligen med Victoria. Jag tror att någonting jag föll för i den förra upplagan av guiden var just, men wow, har den där personen gjort så här? Eller tänkte han så? Och ja, men kan hon göra det? Ja, men då kanske jag också kan mejla och mejla igen och mejla en tredje gång. Till slut får ett svar. Så jag tror både som en inspirationskälla, men också för att lyfta perspektiv som vi själva inte kan formulera fram i text på ett bra, eller för den delen trovärdigt sätt, tycker jag. Det har varit viktigt att få in den kryddan.
Det är ju väldigt imponerande att ni har så många intervjuer, och jag satt och kollade igenom guiden förut, och den är ju fantastiskt fin och väldigt inspirerande att läsa också, håller jag helt med om. Men samtidigt så kan man ju alltid göra allting bättre. Så om ni hade fått börja om från grunden igen och skriva en helt ny global hälsaguide, vad skulle ni vilja ticka in då? Eller vad vill ni göra annorlunda?
Ja, det är en bra fråga. Tanken har ju slagit den många gånger. Vad gör vi? Jag tror att en av de absoluta grejerna jag hade velat göra annorlunda, som jag tror att ni andra delar med mig, det är att vi hade velat sätts på riktigt i verkligheten ganska tidigt egentligen, för oss både prata ihop oss, men också att få en hel del arbete gjort. Vi påbörjade ju arbetet våren 2021, dels utspridda geografiskt, men också på grund av en hel del pandemiska restriktioner som fanns i Sverige då. Ja, men förbjudna eller i alla fall förhindrade från att kunna samlas och umgås på ett sätt som funkade. Och det satte kanske lite käppar i hjulet, och på ett sätt inte alls. Jag vet inte riktigt hur arbetet hade sett ut, men jag tror att man ofta stöter och blöter idéer mycket lättare och bättre när man ses öga mot öga. Det är någonting i den här mänskliga kontakten som gör att saker och ting byter på lite enklare än via länk.
Och en fun fact till det är ju faktiskt att första gången vi alla träffades i fysisk form, det var på release-eventet när guiden var färdig. Vi hade inte sett en enda gång innan. Så jag håller
med. Alla tre.
Nej.
Sen har vi såklart sett varandra, så det är inte så att vi inte kände varandra sedan innan vi satte igång med det här arbetet. Men pre- och post-pandemic så var det första gången vi sågs.
Ja. Zoom-kameran har ju stått på i diverse kök, arbetsrum, jobbplatser. Och internationella destinationer för den också. Så. Och jag vet inte, Victor och Oskar, vad har ni för tankar? Vi har ju en hel del ämnen som vi har behövt, kanske inte för korta, men kanske inte få med allt vi hade velat, eller hur?
Nej, men det är svårt liksom så här, för att under hela vår skrivprocess så var det alltid så fort vi kände så här, men nu är vi nöjda, så är det alltid någonting nytt som antingen har skett i omvärlden eller liknande som gjort att så här, det här är inte aktuell information. Så det har väl varit en stor utmaning i det arbetet, att så här, att världen ändras och information blir inaktuellt. Och nu förstår jag verkligen alla de som har skrivit kursböcker under en hel ens utbildning och skolgång och liknande, att saker blir inaktuellt, och det är svårt att förebygga det och se framåt vilken information kommer stå sig inom de närmsta veckorna, månaderna eller åren. Och det här ska ju vara en praktisk guide, så att det ska inte bara vara massa generell information, utan det ska ju även vara någonting som är konkret och stå fast. Och då behöver det också spegla samtiden där man skrev guiden just där och då, för att det ska ju vara så praktisk som möjligt. Så att om jag hade gjort om guiden på nytt, då hade jag kunnat få med det som speglar vardagen idag, nu våren 2024. Det är lätt att glömma tiden också.
Ja, det är ett långt arbete, man hinner ju tänka mycket, många tankar. Några så här ämnen, om jag bara slänger ut dem, som jag gärna hade sett en liten fördjupning i, är ju liksom klimat och kost kanske, och kostens påverkan dels på hälsa och klimatet och dess inverkan på den globala hälsan. Men det är svårt att inte gå för djupt och bli för fackligt, alltså fackbokmässigt engagering. Och sen kanske någonting om den politiska aspekten i global hälsa. Man får ju ibland, vad ska man säga, välja sina ord för att det ska funka för alla inblandade parter. Och det är väl en sån där grej som man kan tänka på efterhand och känna att hade vi kunnat vara mer radikala och ta lite mer ställning. Men samtidigt kanske är det inte helt rätt forum heller, jag vet inte. Men det är sådana tankar som slår ibland så.
Jag tänkte precis samma tanke, så här, ska det här vara en guide som är opinionsbildande eller är det mer faktabaserad guide? Och där har jag liksom i mitt egna huvud vridit och vänt lite grann på det, men det kan nog vara enklare att vara opinionsbildande i någonting, i ett forum som är lite mer ändringsbart eller liknande genom artiklar eller så, som är korta och fångar samtiden på en gång. Det kan vara svårt att vara opinionsbildande i ett arbete som håller på i 2,5 år. Där vissa av det som man tänker, det här var radikalt, blir helt antingen irrelevant eller inte är särskilt radikalt längre.
Och jag hoppas någonstans också att i och med att vi har skrivit guiden och det finns mycket information att hämta, mycket inspiration att hämta. Alltså jag hoppas att vi genom det kan vara opinionsbildande på ett sätt också, genom att fler får en förståelse för varför global hälsa är så viktigt och varför de här bitarna vi jobbar med är så viktigt, och att vi fortsätter att jobba med det och att det fortsatt finns utrymme för fler att jobba med det. Så att även om vi kanske inte fick in liksom de här radikala bitarna som Lukas Oskar är inne på, så hoppas jag ändå att det kan bidra på så vis att man får en förståelse ännu mer varför det är så viktigt.
Det låter som att jag satt inne på något riktigt sprängstoff här, men det vet jag inte riktigt om jag vågar utlova i podden så heller. Man kan ju välja att se på saker på olika sätt. En grej som jag också... Gud, vad var det jag skulle säga? Ja, nej, men om man skulle skriva en ny guide idag, vad skulle ni vilja tycka innan du gör annorlunda? En av grejerna är ju det här med att försöka få den kanske till engelska, eller mer grejer till engelska. Det är en sak som vi valde bort en tid in i processen, för att det är svårt. Det är svårt, det är inte liksom första språket, och alla som är med och bidrar till de här texterna. Det är inte bara vi tre som har skrivit, utan vi har varit en helt stor projektgrupp. Och utöver de intervjuer som vi då har lyckats få till, eller projektgruppen har lyckats få till, så är det ju svårt att ibland både använda sig av ett annat språk än sitt eget, och också då, för då man höjer ju både en tröskel för den ena medan man kapar en tröskel för den andra på något sätt. Så ja, det är ett perspektiv som tål att tänkas på till framtida guider. Så det finns ju andra guider på engelska, men inte så många på svenska. Så det var ju en grej som jag tänkte på.
Och sen som sagt så är det ju ganska många praktiska bitar, ska vi väl ändå kanske nämna också, under processen som vi har kommit på. Det har varit lite learning by doing, och att vi efterhand har kommit på att just så här kanske vi skulle ha lagt upp det med den här biten, och sen layout kanske vi skulle ha gjort så här. Så det har ju varit en otrolig, tror jag, lärprocess för oss alla tre. Och där vi också skulle kunna ha gjort det på andra sätt. Men tycker ändå att vi gjorde det efter förmåga. Där och då liksom.
Ja, och lite som ni har varit inne på här också, att allting är ju ett avtryck i sin tid, och att Global Hälsoguiden utvecklades från förra omgången, och skulle det skrivas en ny idag så kommer ju den ha nya aspekter. Men någonstans jättespännande att få höra era tankar och reflektioner kring det här arbetet som ändå pågått i det är 2,5 år sa ni, va? Så. Ja, visst.
Mm. Nej,
man kör i 3. Ja, nästan 3. Visst. Och med den erfarenheten som ni har samlat in, har ni några så här konkreta råd som ni skulle ge unga kollegor eller studenter som skulle vilja göra något liknande projekt eller engagera sig just inom global hälsa?
Det korta enkla är, gör det bara. Våga slänga dig ut där, eller våga mejla igen. Våga också så här drömma och testa. Det finns ofta något litet som man kan bidra med i ganska stora projekt. Så. Och även om det inte alltid behöver vara underverk som man åstadkommer eller gör, så är ju varje liten erfarenhet man samlar på sig någonting man kan lära sig framöver. Jag tror varken jag, Oskar eller Victoria hade skrivit en bok innan, eller en guide, eller sammanställt en bok.
Jo, men jag har skrivit 4 olika böcker. Du kan hitta dem på Adlibris. Nej, ska jag bara.
nej, men precis. Och det kändes ju så här. Ja, ball. Här kommer man ju kanske inte få ända än. Jag tänker på den här YouTube-videon. En sån här fans får man bara en gång i livet. Sagt med lite dam och pröter. Man får ta chansen där det kommer. Men också med någon form av eftertanke att det kan bli mycket längre och mycket större än vad man först gav sig in på. Det är också då helt är okej att säga nej. Och våga prata med dem man arbetar med och ta lite pauser då. Ja, lite blandade då.
Viktigt. Victoria, har du något du vill lägga till? Något konkret tips sådär?
Ja, men utöver det som redan har sagts, jag tror att hitta något som man brinner för, tror jag är bra. Och vet man inte det, så ge sig ut och prova, som Lukas sa tidigare. Om det är att gå med i en förening, skicka iväg det här mejlet till den forskaren eller läs den här kursen. Jag tror för att kunna upprätthålla liksom ett hållbart och bra engagemang, så är det bra att man har någonting där man verkligen känner att det här är det jag vill jobba för. Det har varit viktigt för mig i alla fall, så att både hitta och våga brinna för någonting och jobba för det.
Ja, viktigt. Och Oskar, har du något du vill lägga till?
Nej, men vi säger det här att man ska våga väldigt mycket, och det kräver ju en hel del mod, och alla kanske inte är så modiga, men det man ska komma ihåg det är att det är okej att misslyckas. Man måste inte göra allting rätt första gången. Så att jag tror att man ska vara ödmjuk mot sig själv också när man går in och är aktiv eller engagerar sig, att man kommer inte vara bäst från första början, utan man kommer göra misstag på vägen, och det är egentligen när man gör misstagen som man lär sig som mest. Så även om man ska vara modig, så ska man också vara ödmjuk. Och sen ett rent praktiskt tips, det är så här, prata lite om det på lunchrasten eller så här, man förvånas över hur många som egentligen har ett intresse som man inte visste om, men som man inte hade upptäckt om man inte hade börjat prata om det. Så prata på det, om du är på en lunchrast så kanske man hittar kollegor, studenter eller liknande som kanske brinner för samma sak som du.
Det tycker jag var väldigt fint sammanfattat, Oskar, och framförallt det här med ödmjukheten, men tillsammans med modet. Och det tycker jag att vi ska ta med oss allihopa och även ni som lyssnar kring just egentligen allt engagemang i de här frågorna. Det här kan man ju prata om hur länge som helst, och det finns ju hur mycket information att hitta som helst i guiden också. Så för att inte ta upp allt idag så undrar jag lite, de som är intresserade av att läsa guiden, vart kan vi hitta den?
Faktiskt bara en googling bort. För om du googlar global hälsaguiden eller global hälsaguide så ligger den lite beroende på vad du har för annonsspårning, men som andra, tredje eller ibland första val på Svenska Läkaresällskapets hemsida. Eller för den delen kandidat- och underläkarföreningens hemsida. Och där ligger den som en pdf-kopia i en digital version. Men sen så finns det ju fortfarande några hett återvärda tryckta exemplar kvar. Eller hur byggt det?
Snabbt skulle jag säga. Vi har några få, och sen så är ambitionen såklart att vi ska kunna trycka fler fysiska exemplar av guiden nu under året, under 2024.
Ja, och jag tänker också om det är någon som lyssnar som är intresserad av fysiska exemplar, hör av er till oss på de kontaktvägar som finns som man kan hitta på vår hemsida. Så kan man alltid fixa det på något vis.
Absolut, vi har kontaktuppgifter här när vi delar podden. Så då kan man höra av sig till SLS Kuff om man är intresserad av en guide. Och så går det ju att läsa pdf-versionen så länge. Och vi ska försöka länka den i poddavsnittet också, informationen om själva podden, så att det är lätt att hitta. Ja, men fantastiskt kul att få träffa er och prata mer om Global Hälsaguiden. Ja, men jag har en avslutande fråga ändå. Erik, hur mycket saknar ni de här kökssamtalen? Ringer ni fortfarande upp varann ibland och står liksom en fredagkväll i köket? Och...
Det har vi inte gjort än, va? Men,
inte än.
Vi har nog alla haft en välbehövlig paus, tror jag. Men det var absolut en tanke som slog i alla fall mig när vi var där i slutskedet och skulle ha vår release och färdigställandet av guiden, att oj, det här har ju varit en del av vardagen senaste nästan 3 åren. Det här kommer kännas konstigt. Och det har det nog gjort lite grann, i alla fall för min del. Men sen så har vi haft kontakt i chattgrupp och sådär. Så det har gått bra. Det har gått bra ändå.
Ja, men vi har inte ringt sådär bara spontant än. Men vi har ju haft lite snack tack vare de här guide-inspelningarna som har varit då. Och det är lite sjukt när man tänker på det, att jag fyllde 30 år och vi har hållit på eller snackat så här i en 15-del av livet. Måste det ju bli. Och det är ett hisnande perspektiv också. Så nej, men vi får väl ta lite så där tisdagskvällar efter jobbet. 7:15, 7:45. Ringa varandra och kika läget. Det har varit extremt roligt att lära känna er, Oskar och Victoria, under den här processen faktiskt.
Ja, verkligen. Jag kan bara dig säga detsamma.
Ja, men vad fint. Men då vill vi tacka er, Victoria, Lukas och Oskar, för det här avsnittet. Och tack till alla er som lyssnar på Global Hälsa-podden. Och är ni intresserade av att lära er mer eller engagera er i global hälsafrågor, så följ SLS, Global Hälsa-kommittén och kandidat- och underläkarföreningen i sociala medier. Och så kan ni prenumerera på podden i den app som ni använder för att lyssna. Och så att ni inte missar då nästa avsnitt. Och är ni mer intresserade av till exempel Decolonizing Global Health eller Planetary Health som har nämnts under dagens avsnitt, så har vi faktiskt redan avsnitt om båda de här ämnena. Så det kan jag också rekommendera. Tack så jättemycket till er alla.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Tack så mycket.
Tack, tack.